Välkommen till denna inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
När vi var på Bassunen för några veckor sedan på söndagen så fick jag en hälsning, tror jag. Ni känner ju mig och ni vet att allting ska prövas, eller hur? Men jag tror jag fick en hälsning från Gud. Där Herren sa att det är dags för förebedjarna att resa sig upp i det här landet. Därför att Gud har dragit ut vägarna, dragit upp vägarna. En del vägar korta, andra längre. Där hans förkunnare, profeter, apostlar, herdar, evangelister, lärare ska gå fram. För att ta det här landet, för att evangelium ska gå ut i det här landet. De profetier som Gud har talat om tidigare, de har Gud sagt och han kommer låta dem gå i fullbordan. Men det är dags att förebedjarna reser sig upp och tar sitt ansvar. Man har suttit ner för länge, man har suttit och ätit bara och väntat på en stridssignal. Och så har man inte hört att Gud har sagt, stå upp, res er, ställ er i gapet. För det är förebedjarna som har beskyddet. Det är förebedjarna som ska se vad som kommer. Det är förebedjarna som ska stå på muren och se vad som kommer emot landet, kommer emot församlingarna, kommer emot kommunen. Det är förebedjarna som ska ha smorda ögon. Det är förebedjarna som ska gå till Gud och köpa ögonsalva. Det är förebedjarna som ska be Gud öppna våra öron på lärjungars sätt. Så att det kan bryta igenom i det här landet. För Gud har inte tänkt någonting annat än genombrott. Varför? Jo, därför att Gud är genombrottets Gud. Gud är den som har skapat allting. Gud är den som bestämmer allting. Han är den som håller allting i sin hand. Och han vill se en väckelse i det här landet. Han gråter mycket mer än vad någon av oss någonsin kan göra. Jag och Per, vi var och såg en film igår i Kista-gallerian. Och det var en del scener i den här filmen som bara grep tag i mitt innersta. Vi var och såg den gamla Charles Dickens, en julsaga. Och bland annat så var det en kompanjon till Charles Dickens, Marley, som hade dött några år tidigare. Och som det beskrevs här i filmen så var han bunden med långa, långa kedjor. Och de här kedjorna hade smitts en sån här kedjedel för varje år han hade levt. Och de här kedjorna var bundna i stora järnkistor. Och för att kunna röra sig så var han tvungen att med all kraft bara dra de här kistorna med sig och kasta fram dem för att komma en liten bit. Det här var hans helvete, det var vad han var dömd till. Att tillbringa evigheten, och han kom till Scrooge för att varna honom eftersom han fortfarande levde. Och i en annan scen fick man se många andra människor också vara bundna av det som man hade smitt, det man hade gjort under de år man levde. Jag tror det är en av de starkaste bilder jag har sett på vad helvetet egentligen kan handla om. Jag fick en sån öd. Sen på tv så säger man att i Turkiet går julen framåt. Ja, det kan man ju tycka, det låter väl underbart att julen går framåt i Turkiet. Men det är inte budskapet om Jesus Kristus, det är inte evangeliet som går framåt. Utan det är själva julen med julgranar och julklappar och allting. Och man säljer julgranar och träd och musik som aldrig förr. För det är ju jättemysigt och det är fina saker. Och det här kan man ju koppla till sin egen nyår och så. Precis innan jul så läste jag en stor annons från NK i Stockholm. där hela annonsen är ett enda förvrängt evangelium om att tillbe pengar och kommers istället för att tillbe Jesus. Det som julen har kommit att handla om i det här landet. Vi vet att det är på det hållet det ska gå. Men tänk vad underbart att vi då istället kan få resa oss upp och förkunna evangelium. Tänk vad underbart att vi kan få vara med och så prata om Jesus. Berätta vad som är det verkliga budskapet. Ingen hednisk midvinterblot som det var innan katolska kyrkan gjorde om det till Christmas. Alltså Jesusmässan ändrade man namnet på det som är vår jul. Det är inte det handlar om, utan det handlar om Jesu födelse. Sen när jag och Per väljer att fira det nu, vi vet att det var inte håll in i september som han föddes. Så här så det stämmer inte riktigt tidsmässigt. Men vi firar Jesus, vi läser julevangeliet. Har ni läst julevangeliet i år? Ja just det, förra året. Det är ju nytt år, det är ju 2010. Jag tror det finns skärpta människor med oss. Jag har ju inte firat jul i år. Nej, men visst är det underbart att få vara frälst. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag undrar om vi förstår tillräckligt att vi är det. Eller vi kan ju inte förstå det heller, egentligen, eller hur? För det är så stort. Men ändå så är vi frälsta. Frälsta av nåd. Bara nåd. Ingenting annat än nåd. Av nåd får vi förkunna evangelium. Av nåd får vi leva tillsammans som en församling. Av nåd får vi sitta här ikväll och ha gudstjänst. Och veta att Jesus, han är mitt ibland oss. Han är faktiskt här. Amen. Jag vet inte vilken bänk han sitter på, för jag ser inte riktigt. Jag har inte på de andliga glasögonen, så jag kan inte se honom. Men han sitter här någonstans. Jag tycker det är helt ljuvligt att veta. Därför att han har sagt att två eller tre är tillsammans och är ett i ande. Där är jag mitt ibland. Jag tror att vi behöver få en Elias-smörjelse. Man ska sätta namn på grejer. Jag tror vi behöver en Elias-smörjelse. Jag tror vi behöver en förnyad smörjelse för detta år som ligger framför oss. Jag vet att Gud vill ge oss den. Han vill ge oss kraften. Elia, han stod ansikte mot ansikte med fienden. Och både Elia och Elisa, de konfronterades med samma fiende. De konfronterades med Isabel. Isabels ande. Och Isabels ande, det är en ande av lusta, det är en ande av oro. Och det är en ande av kontroll som ofta söker sig mot församlingar och starka ledartjänster. Det står i Uppenbarelseboken 2:20. Men detta har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Jag tror det är den största egentligen makt som vi har att fightas mot i församlingen. Det är Isabels ande. Men sen har vi honom med oss, han som har ögon som eldslågor. Och han ser in i våra hjärtan, han ser våra motiv. Han ser vad vi vill och vad som är äkta och rent. Och jag tror att han vill lösa ut oss ur den här kontrollen. Jag tror att han vill hjälpa oss att stå på helig mark allihopa, att få göra det vi vill göra när vi kommer på gudstjänst, att få vara fri och göra det, att inte bejaka varandra, höll jag på att säga, men att inte bevaka varandra, bejaka varandra, det ska vi göra, men inte att stå och titta på vad den eller den gör. Detta är någonting som jag tror behöver brytas. Eller vad säger ni, mina vänner? Vi behöver titta bara på oss själva. Inte på någonting annat. Elisa, han förlitade sig på Gud. Innan han Elia togs upp till himlen så sa Elisa så här. Står i andra konungaboken 2. Jag ska läsa lite olika från 2, 4 och 6 i andra konungaboken. Elias sa till Elisa, stanna här, till Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever, så sant du själv lever, så lämnar jag dig inte. Och de gick ner till Betel. Vers 4. Och Elias sa till honom, Elisa, stanna här, till Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar dig inte. Och de kom till Jeriko. Och Elias sa till honom i vers 6. Stanna här, till Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar dig inte. Och så gick de båda sin väg. Elisa kunde ju ha lyssnat på Elia, eller hur? Och så kunde han bli kvar. Och så hade han stannat i det som han alltid hade varit i. Men han gjorde inte det, utan han litade på vad Gud hade sagt. Och framförallt så såg han att Herrens ande var över Elia. När det stod 450 illasinnade Baalsprofeter framför Elia så gav han inte upp. Utan han byggde ett altare och de la ved och de la kött på altaret. Och sen grävde de en stor vallgrav runt om det här altaret. Och så sa han inte, kom nu med en halv deciliter vatten. Eller hur? Utan att han sa, dränk alltihopa i vatten. Och kanske om vi någon gång hade vågat, jag vet inte om vi hade vågat säga dränk alltihopa i vatten. Men kanske en gång vi hade vågat. Men Elia, han hade mer tro än så. Så han sa 3 gånger sa han till dem, dränk nu det här altaret och allt som är på det med vatten. För jag vet att Herren kommer att tända eld på det här. Jag vet att Herren kommer att tända eld på det här. Vi ser det omöjligt ut. Ett altare som är dränkt 3 gånger med vatten och en stor vallgrav runt om som också är knöfull med vatten. Men så säger Elia, Herre Abraham, Isaks och Israels Gud. Låt idag bli känt att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare. Det är på din befallning jag har gjort allt detta. Och så kommer Guds eld över altaret. Och förtär, inte bara det som är på altaret, utan det förtär hela altaret och det förtär allt vatten. Det finns ingenting kvar därför att Guds eld har fallit över det. Jag tror att Guds eld vill falla över Bålsta. Jag tror att vi ska få kanske hälla vatten över hela Bålsta eller göra någonting som ser totalt tokigt ut och tvärt emot vad vi skulle räkna med. Och det ser kanske tokigt ut och tvärt emot vad vi skulle räkna med. Men mitt i allt detta så vill Gud låta sin eld falla. Och inte förtära alla människor, för Gud älskar människorna. Men förtära allt det där som inte ska vara inför hans ansikte. Och så får det bli en väckelse. Det är inte så många dagar sedan vi åkte förbi kyrkcentrum med bilen. Vi brukar köra den vägen hemåt för det är lite närmare än att köra genom hela Bålsta. Och så bara sa det att tänk vad härligt. Tänk vad härligt när det är så många människor frälsta att inte vi kan ta hand om dem alla här. Att vi måste be Björksäterkyrkan om hjälp och ha gudstjänster. Men de får inte plats i Björksäterkyrkan heller. Utan vi måste be om hjälp i kyrkcentrum att ha gudstjänster. Men de får inte plats där heller om vi ska samla 19 000 människor. Det är så många som bor i Bålsta. Utan vi får ha fler gudstjänster varje dag. För att människor ska kunna höra Guds ord. Låter det omöjligt? Nej, det profetiska ordet var: säg inte att det är omöjligt. Säg inte att det är omöjligt. Tala tro. Därför att det är möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Allt är möjligt för Gud. Och jag vet att Gud vill att det ska bli ett genombrott här i Bålsta. Det är 4 platser som Elia och Elisa gick till. Det första var till Gilgal. Det är alltid vid Gilgal som trons vandring börjar. För det är den platsen då man får sitt hjärta omskuret. Ibland tror jag att vi behöver gå tillbaka till Gilgal och få våra hjärtan omskurna. Så här står det i Josua. Då nu amoréernas kungar på andra sidan Jordan, på västra sidan, alla kananéernas kungar vid havet, hörde hur Herren hade låtit vattnet i Jordan torka ut framför Israels barn medan vi gick över den, blev deras hjärtan förfärade. De hade inte längre mod att stå emot Israels barn. Vid den tiden sa Herren till Josua: gör dig stenknivar och omskär åter Israels barn för andra gången. Då gjorde Josua sig stenknivar och omskar Israels barn vid förhudshöjden. Jag har funderat mycket på det där. Varför, Gud, har jag sagt? Varför Gud gjorde de stenknivar? Man kunde ju smida på den tiden. Man kunde göra både i brons och järn och vassa vapen. Och plötsligt så börjar Gud tala om det som är grundordet för sten, tzor. Som leder till ordet för klippa, som är tzur. Vem är klippan? Är Jesus, eller hur? Vem är det som är det yttersta för att omskära oss? Och det är ju inte den omskärelsen, utan det är den omskärelsen som Jesus gör när vi blir frälsta. Alltså omskar man med stenknivar som en symbol på klippan Jesus som senare ska komma och omskära våra hjärtan. Det är fantastiskt med Bibeln, för den hänger ihop, hela Bibeln. Orsaken till att Josua omskar den var denna: allt det folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten, alla stridsdugliga män, hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Till visserligen hade bland folket alla de som var med under uttåget blivit omskurna, men det bland folket som var födda i öknen under vägen hade efter uttåget ur Egypten, eller efter uttåget ur Egypten, de var alla oomskurna. Till Israels barn vandrade i öknen i 40 år, under vilken tid alla stridsdugliga män i folket som hade dragit ut ur Egypten förgicks, eftersom de inte hörde Herrens röst. Varför också Herren svor att han inte skulle låta dem se det land som han med ed hade lovat deras fäder att ge oss, ett land som flyter av mjölk och honung. Jag tror, mina vänner, att vi står i en tid idag då vi står i just detta. Det finns en generation, när elden föll över Azusa Street. Det finns en generation som var med när Levi Petrus var beredd att betala priset och bli utesluten ur baptistsamfundet. Det fanns en generation som var med och byggde församlingarna på den tiden i Sverige. En generation som var omskurna, som hade fått möta helig ande, som hade fått uppleva att få sina liv fullständigt förvandrade. Men sen finns det en generation och en generation till, och kanske en generation till, som är på väg att växa upp, där man bara går med. Man har varit med på alla möten, man har suttit med på bönemötena, man har suttit med och lyssnat på predikningarna, så man har lärt sig ett språk, man har lärt sig en kultur, man har lärt sig ett sätt att vara. Man är pingstvän, eller vilken vän man nu är. Men man är inte omskuren. Man har inte fått möta Gud på djupet i sitt hjärta, utan man är med av någonting som man har sett och anat och sträckt sig mot, men kanske inte smakat. Jag tror det är så här i vårt land. Och då behöver vi komma till den platsen då Gud kan omskära oss igen. Då vi får vars ett eget möte med den uppståndne Jesus. För det måste ju finnas någon orsak till att man inte orkar be längre. Det måste ju finnas någon orsak till att man inte orkar gå på gudstjänst. Det måste ju finnas någon orsak som gör att min församling inte är det viktigaste som finns. Eller hur? Jag tror det är för att man är den generationen som bara har vandrat med. Och det är inte fel att vandra med. Det är inte fel, det är bra. Jag menar, det är en bra vandring. Jesus är ju bra. Den kristna tron är ju bra. Men det hjälper inte, för man kommer inte till himmelen för att man vandrar med. Man kommer inte till himlen för att man har sitt namn skrivet i en matrikel. Man kommer inte till himlen för att man har en mormor eller morfar eller farmor eller farfar eller en mamma eller pappa eller syskon som är frälst. Man kommer bara dit för att man själv har sagt sitt ja till Jesus. Och jag tror att församlingarna måste vara sådana platser där helig ande får falla och där våra hjärtan blir omskurna. Det måste få vara ett Gilgal. Ett Gilgal. Dit där vi leder människor till korset. Nästa ställe de kom till var Betel, prövningarnas plats. Det var här som Jakob, han flydde från sin bror. Det var där som han sov med en sten som huvudkudde. Det är inte skönt att sova med en sten som huvudkudde. Det är inte det. Jag har sovit i en säng här i 2 dagar nu. Jag har inte haft någon sten som huvudkudde. Men den sängen är stenhård. Och jag får lika ont i mina axlar var gång jag sover i den sängen. Nu sover jag i den av kärlek till dem som bor där. Men jag önskar att de skulle ha en bättre madrass. För man vaknar och man har ont överallt. Och man är trött och man blir sliten. Det är inte skönt att sova med en sten som huvudkudde. Men ändå så behöver vi komma till Betel. För jag tror att det är i Betel som vi lär oss att den vi tror på, den vi bekänner, han är vår Herre och Gud. Mitt i prövningarna, det är då som vi trycks närmare Gud. Det är då vi dras närmare hans hjärta. Jakob, han gav ett löfte. Om du, Gud, är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att klä mig med så att jag kommer i frid tillbaka till min faders hus, då ska Herren vara min Gud. Jag hör ibland människor säga att ja, men man ska inte pröva Gud och man ska inte lova Gud något, för tänk om man inte kan hålla det. Jag tror att det finns tillfällen då man faktiskt får lov att säga så till Gud. Gud, om du gör det här, om du gör det här du har lovat mig, det du har kallat mig till, det som jag har sagt ja till. Om du gör det och visar att det är sant, då ska jag verkligen tro på dig. Vet du varför jag tror att man kan säga så? Därför att Gud är vår far. Han är en god far. Och han är en far som vill att vi ska tro på honom. Han är en Gud som vill att vi ska se att han finns där för oss. Har du någonting som du verkligen vill ha svar på? Säg det till Gud. Gud, om du är den Gud som jag har talat om i hela mitt liv eller hur länge du nu har känt honom. Om du är den Guden, så visa mig att det som du säger är sant. Visa mig att det här kan lösa sig. Visa mig att det här kan ordna sig. Visa mig att du finns där. Jag vet att han kommer att göra det. Vi behöver komma till vårt Betel, Guds hus. Nästa ställe som de begav sig till var Jeriko. Vi Vi behöver komma till stället där vi lär oss andlig krigföring. Därför att vi behöver kunna strida i det andliga. Vi behöver se vad som försiggår. Vi behöver se vad som sker runt omkring oss. Därför det är en strid. Vi behöver se att det inte är människor och kött och blod vi har att slåss mot. Det står så, det är inte människor och kött och blod ni har att kämpa med. Utan det är mot makter i himla rymderna. Det är de vi har att kämpa med. Vi behöver få lära oss att se att vi faktiskt kan gå in och säga hit men inte längre. Vi kan säga stopp i Jesu namn, mitt hem rör du inte. I Jesu namn, du ande av depression, lämna min bror eller syster. Du ande av självmord, bara gå. Du cancer, i Jesu namn så förbannar jag dig. För du har ingen rätt att leva och växa i din kropp där du är. Därför att Jesus har burit dig på korset. Och mina vänner, vi behöver kavla upp ärmarna. Och ta en fight i det andliga. Inte bara säga ack och ve. Är det någon som har suttit vid ack och ve-porten någon gång? Jag har suttit vid ack och ve-porten. Och jag känner ack och ve-porten. Ju mer man sitter där, ju mer synd om en blir det. Och ju mindre löser man grejerna som ska lösas. Nej, det är mycket bättre att sitta vid tack och be-porten. För när man kommer på det, då kan man börja be och tala ut och proklamera. Och det blir seger. Därför att det står i ordet, ropa på mig. Och ja, och jag ska svara dig. Ropa på mig och jag ska svara dig. Jag vill inte sitta vid AKV-porten. Jag vill inte vara där. Jag vill sitta vid sköna porten och så vill jag att Jesus ska gå förbi och så ska han säga till mig, res dig upp! Det jag har, det ger jag dig. Och så får jag resa mig upp. Och så får jag fart på fötterna. Och så får jag fart på händerna. Och så får jag fart på min mun. Och så kan jag börja be och dansa och prisa Herren istället för att tycka synd om mig. Det är inte speciellt synd om oss, eller hur? Vi har mat och vi har husrum och vi har bilar och en och annan snöskyffel och allting har vi. Det går ingen nöd på oss och så är vi frälsta också. Vi behöver komma till Jeriko. Men det kan ske sådär när vi kommer till Jeriko att det går inte till så som vi tänkte att det skulle gå till. Utan vi kanske får göra på ett helt nytt sätt. Tänk att tåga runt om den här enorma muren som var så stor att det kunde springa två dubbelspann. Det blir alltså fyra såna här stora stridsvagnar kunde mötas och liksom köra förbi varandra där uppe på den muren. Tänk att gå där och så veta att fienden är där. Och så ska man tåga runt den här. Sex gånger först utan att säga någonting. Jag tror att tur de inte fick säga någonting. För hade de sagt någonting så hade de väl sagt det här går aldrig. Det här kommer aldrig att fungera. Men Gud han vet hur vi är. Så de fick vara tysta hela tiden de vandrade. För då talade de i varje fall ingen otro. Och sen på sista varvet då får man bara blåsa i basun. Du. Och så bara trillar hela muren. Och vet ni vad de gör sen? De går bara rakt fram. De tittar inte till höger, de tittar inte till vänster, de ser inte vad som har skett. Utan de går rakt fram in i staden. När muren faller så får vi gå rakt fram. Därför det står att den som är ledd av andra behöver inte titta till höger eller vänster. Utan den går bara rakt fram där anden leder att gå. Jag vill gå rakt fram. Jag vill inte gå till ena eller andra diket. Jag vill inte kastas mellan ena eller andra läran. Jag vill inte drivas av ena eller andra vågen. Utan jag vill gå rakt fram där den heliga ande vill att jag ska gå. För det är då, mina vänner, som det blir seger. Det är då vi får göra vad Jesus har sagt att vi ska göra. Vi Jeriko. Men Eva, jag vet ju inte hur jag ska göra. Min vän, det står i Bibeln. Det står att vi ibland måste vara som barn. Vi måste vara som barn. Kanske det inte alltid behöver betyda att vi är små och knollriga och har tofsar i håret eller vad vi har. Utan kanske det här att vi ibland måste vara som barn gör att vi förstår vad det innebär att vara barn. Barn till vem? Jo, barn till en kung. Med ett arv i det konungsliga. För när man är barn till en kung, då har man en auktoritet. Att gå i seger. Jag tror vi behöver förstå att vi kan gå i seger. Jag tror att barnaskapets ande också innebär att vi förstår att vi har ett arv. Och att vi har Jesus till bror och Gud som far. Och att vi är en massa syskon som går tillsammans. Men Eva, jag har inte hört Gud tala. Nej, min vän, det är inte alltid som vi hör Gud tala. Men kanske någon av våra syskon har hört Gud tala. Kanske Berit kan få komma till mig och säga, Eva, så här kanske det är. Eller att Kitty får gå till Per och säga, jag har läst en sak i Bibeln som bara blev så levande för mig. Och helt plötsligt inser vi att ingen av oss kan klara sig utan den andra. Utan vi behöver varandra. Kanske är det i de tillfällen när vi inte hör Gud tala som faktiskt någon annan av våra syskon ska tala. Kanske Rune ska komma till mig och säga något. Eller Markus ska säga något till Viveka. Kanske Andreas får tala till Ulla. Min ohängde son. Ska han tala till mig? Ja, kanske det är så. För vi behöver varandra. Bli inte så rädd om du inte hör Gud tala. Utan titta runt om så kanske någon annan kan tala. Vi behöver varandra och vi behöver församlingen. Jeriko. Sista stället de kom till var Jordan. När de hade kommit över sa Elia till Elisa, be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sa, må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Elia svarade honom, du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det att ske dig så. Om inte så sker det ej. Att vi får komma till Jordan. Och även om det kommer en vagn av eld och hästar av eld. Och någon får kliva in i det. Och det är mycket bröt och det är mycket oväsen. Och det är mycket saker som händer. Som kan förvilla oss. Så har vi blicken fäst vid trons fullkomnare och upphovsman. För när vi har blicken fäst vid Jesus. Då kommer det att ske. Och då kommer vi att få. En dubbel smörjelse, ja, om det är det du behöver. Men jag vet att hos min Gud finns en oändlig smörjelse. Och jag kan få smörjelse för precis det som jag behöver. Är det en tillfällighet att du har fått Uppsala län i dina böner? Ja, är det en tillfällighet? Ja, men jag sa, är det en tillfällighet? Nej. Det är ingen tillfällighet. Det är därför att Gud lägger dig en smörjelse över dig att be just för detta. För du hör vad han säger. Det finns inga tillfälligheter. Utan det finns en kraft och en smörjelse. Och en Guds närvaro i våra liv som vill tända oss, som vill resa oss, som vill lyfta oss. Jag tror det här är en predikan för det nya året. Jag tror det här är en predikan för det år som ligger framför oss. Därför att Gud har lovat att i den här församlingen så ska det bryta fram en väckelse. Han har lovat det långt innan jag ens visste att Bålsta fanns. Han har lovat det 95 när ni proklamerade en ny församling. Han har lovat det när George och Kitty kom. Kavlade upp armarna, tog tag i budkaveln och sprang med den en lång bit. Han har lovat det när ni flyttar tillbaka hit. Han har lovat det. Mina vänner, vi måste våga tala ut löftena. Vi måste våga tala ut det han har sagt. Påminna Gud. Det sista jag vill säga är att visionen som Gud ger, den är för en bestämd tid. Det gäller att inte springa före. Det gäller heller att inte stanna efter. Utan det gäller att vara time med Gud. Elisa sa, var är nu Herren Elisas Gud? Var är nu Herren Elisas Gud? Jag tror han kände sig ganska liten där han stod. Elia hade blivit tagen ifrån honom. Han hade sprungit i fatt manteln som singlade ner. Och han höll tag i manteln. Kan ni se honom där vid Jordan? Och så ropar han, var? Var är nu Herren Elias Gud? Och så slår han på vattnet. Och så får han se. Och det börjar röra sig först lite grann i vattnet. Och sen börjar röra sig mer och mer och mer och mer. Till slut så bara delar vattnet sig på två håll. Jag vet inte om det var en gigantisk virvel som höll vatten tillbaka eller om det var som en glasvägg. Jag vet inte, för jag var inte där. Men jag vet att vattnet delade sig efter att han hade ropat och slagit. Och vad hände? Sen gick han över Torsgård. Sen gick han över Torsgård. Min vän, du kan också få gå över Torsgård. Mitt i den tuffaste bedrövelse. Mitt i den tuffaste prövning. Då allting ser omöjligt ut. Så kommer profetordet. Säg inte att det är omöjligt. Säg inte att det är omöjligt, därför att vågen kommer. Vågen som bara ska skölja bort allt gammalt bröte, allt gammalt skräp. Vågen kommer. När vågen kommer så simmar inte emot den. Vivica, simmar inte emot den. Kasta dig och simma med den. Men jag kan inte simma. Helige Ande ska bära dig på sina vingar. Amen.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se.